Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och så är det mycket med perfektionism, att man får ofta problem därför att det man drivs av i livet är oftast förknippat till ett väldigt fåtal eller bara ett enda livsområde, till exempel jobbet. Och då står ju allting och hänger på att man också presterar inom det området. Så om jag inte lyckas i jobbet, vem är jag då som individ då? Och det kan ju verkligen leda till problem om man inte upprätthåller den här standarden som man har satt upp för sig själv. Eller om man hamnar i en situation där man blir sjukskriven. Då har man på något sätt förlorat en väldigt stor del av sin identitet. Och det kan vara oerhört jobbigt.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag gör den här podden dels för att sprida kunskap om stress, men dels för att ni ska förstå att ni inte är ensamma med er stress. Genom att jag intervjuar kända och okända personer så tänker jag att ni känner er liksom mindre ensamma med det och dessutom kan få lite tips och igenkänning. Hoppas det är bra med er. Jag är faktiskt rätt trött. Det var en jätteintensiv vecka. Folk har sovit över hos oss. Och sen var jag på Avicis konsert. Och jag har skrivit om vad jag kände. Och jag får alltid, så fort man skriver om honom så får man mycket reaktioner. Gå in på Caroline Norbeli Coaching på Instagram om ni vill följa mig där. Men hur som helst så var jag på den här konserten och det var fantastiskt. Alltså musiken är ju helt underbar och det vet ni ju. Men jag känner liksom att han så mycket symboliserar vårt samhälle och alla mina kunder och alla jag intervjuar som har varit i det här hemska ekorrhjulet. Man inte tror att man kommer ifrån om man bara drivs av prestation och andras viljor. Så det var både sorg och glädje som man var där. Men ändå fint. Det som är ljuset med det hela är ju att där pratades det på den här konserten jättemycket om psykisk ohälsa. Och ja, men det var ju liksom uppe på tapeten hela tiden, eller vad man ska säga. Och jag tänker att de här unga människorna får ta del av det på ett så här öppet och fint sätt. Jag tror att det kan hjälpa jättemycket. Ja, men gud, just det. Jag känner mig som 17 typ. För att jag var så länge sedan jag var på konsert. Jag ska verkligen börja gå på konsert. Jag tog till och med upp några, alltså det var ju så mycket folk. Folk kom ju inte hem därifrån. Det var över 50 000 som var där. Så jag tog upp några liftare som, alltså de var i vår, eller vadå i vår, jag vet ju inte hur gamla ni är, men det var väl i min ålder, lite yngre, jätteglada, och det var både tjejer och killar. Men jag kände lite så här, men gud, jag är ung igen. Det var härligt. Jättehärligt. Till dagens ämne, perfektion, så har jag intervjuat Alexander Rosenthal. Och han är psykolog och han har forskat kring ämnet. Och det här ämnet är ju lite av min, det är det jag ofta vill skriva om på Instagram och så. För jag tror, jag tycker att vi lever i en för perfektionistisk värld. Och jag vill uppmuntra till att vara lite mer operfektionistisk. Men hur som helst, så lyssna till Alexander Rosenthal. Välkommen till prestationspodden, Alexander.
Tack så mycket.
Berätta för lyssnarna, vem är du?
Jag är legitimerad psykolog och jag är doktor i psykologi, så att jag har skrivit en avhandling och disputerat. Och numera är jag då verksam både som psykolog, då att jag träffar patienter, men jag är också lärare på universitetet, på Karolinska institutet, och så är jag forskare.
Ja, vi pratade om det innan här, vilken härlig bredd att göra lite av varje sak.
Verkligen, det är väldigt berikande. Eftersom jag undervisar och forskar om psykologisk behandling, så tycker jag att det är en fördel att också träffa patienter. Och det jag för med mig från forskningen är också användbart när jag träffar människor som lider av psykisk ohälsa. Så det är verkligen en bra kombination av saker.
Och jag frågade dig lite innan, hur kom du in på det här med psykologi?
Ja, jag skulle väl gissa att det är tack vare en lärare på gymnasiet. Jag läste psykologi, en kurs där, och tyckte att det var väldigt spännande. Och sen tänkte jag att ja, men det här är ändå någonting jag skulle vilja fördjupa mig inom. Så att jag sökte in till psykologprogrammet och började plugga, och det kändes rätt från början.
Gud vad härligt. Vad är din relation till perfektionism?
min egna relation.
Ja, du kan ha två olika relationer.
Ja, precis. Min egen relation är väl att jag nog är en perfektionist. Jag tror att många skulle definiera mig på det sättet. Men inte så pass att jag upplever det som ett problem, eller att det leder till ett lidande, eller att jag fastnar i saker och ting.
Nej.
Men jag gillar att hålla en hög standard kring det jag gör. Absolut. Och sen när det kommer till min mer professionella relation till perfektionism, så har jag sedan ungefär 5 år tillbaka forskat i det här ämnet, och mer specifikt då att hjälpa människor som har svåra problem, alltså när det leder till psykisk ohälsa.
Ja, jag har ju läst lite om perfektion inför det här avsnittet, men jag är intresserad av det överhuvudtaget. Varför? Vad är det som driver oss? Jag läste någonstans att vi kan kallas för generation perfekt. Har hört talas om det?
Jag tror det kommer ifrån en stor så kallad metaanalys som kom för något år sedan. Med det menas helt enkelt att man slår ihop en mängd mindre studier för att få en översikt på ett forskningsområde. Och då visade forskarna till den studien att det verkar som att det här med självskattad perfektionism ökar över tid.
Just det.
Och framförallt bland unga människor då. Och det är framförallt den delen som handlar om att man är ängslig kring vad andra ska tycka om ens prestationer, och om man duger, och om man liksom klarar av att upprätthålla en viss standard. Att det är det som gör att människor då i en yngre generation skulle kunna kallas för generation perfekt.
Ja, om man går på gatorna och om man tittar på Instagram, så kan man ju verkligen få den känslan av att den unga generationen drivs av, i alla fall utseendemässigt, av en perfektion. Det är mera de här operationerna som görs.
Mm.
Ja, är det så alltså att de yngre är mer drabbade än oss äldre? Finns det någon?
Just det vet jag ingenting om. Och den här studien som jag refererade till, då har man ju följt människor i samma ålder över tid, så man tittar på olika generationer. Så. Mm. Sen huruvida människors liksom, perfektionistiska drag förändras i takt med att man blir äldre är lite mer oklart.
Mm.
Men man kan definitivt se en trend där människor för ja, så där 40-50 år sedan kanske var mindre perfektionistiska än vad de är idag.
Varför tror man att det är så?
Ja, man spekulerar lite kring just hur samhället ser ut. Att det finns faktorer som gör att kraven uppfattas så mycket högre idag än de var kanske för 4-5 decennier sedan. Och att det då skulle drabba framförallt unga människor eftersom man befinner sig i en särskild period i sitt liv där man är väldigt sökande och man baserar mycket av ens identitet på relationer till andra människor. Duger jag som jag är till exempel? Så att man tror att det handlar mycket om en samhällsförskjutning, en normförflyttning. Och att människor då, framförallt unga idag, upplever högre krav utifrån än tidigare.
Men så det är att passa in, rädslan för att inte passa in, som är det som gör att vi drivs av perfektion?
Ja, det kan vara bra att definiera vad perfektionism innebär.
Ja, precis.
För att jag tror att människor till vardag skulle säga att perfektionism handlar om att man är noggrann och strävsam och sådär.
Mm.
Och de egenskaperna finns ju absolut i det ordet. Mm. Men rent vetenskapligt så brukar man prata om två dimensioner i perfektionism.
Mm.
Och där den ena delen handlar om perfektionistisk ängslan eller oro. Och som är mer av det här draget att man är orolig för vad andra ska tycka om ens prestationer och vem man är som person. Och den andra delen handlar om perfektionistisk strävan. Det vill säga att man sätter upp höga mål för sig själv eller en hög standard och försöker sträva efter det då. Och om man tittar på de här två dimensionerna så ser man att de leder till lite olika konsekvenser. Och att de båda behöver inte vara negativa så att säga. Utan det är framförallt den här ängsliga delen som verkar vara förknippad med psykisk ohälsa. I alla fall när det kommer till saker som ångest och depression.
Och kanske kan det vara även att man skjuter upp saker för att man är så vill att det ska bli så bra resultat att man inte gör det.
Mm.
Har ni sett något sånt?
Ja, det är ju ett annat forskningsområde som jag ägnar mig åt. Just det här med prokrastinering eller uppskjutande beteende. Och där är lite samma sak. Det är just den här ängsliga delen av perfektionismen som leder till en ökad grad av prokrastinering. Så då kan man ha problem med båda två. Och det är ju ganska logiskt om man tänker efter. För att är man väldigt ängslig av sig och orolig för hur andra kommer att bedöma ens prestationer, ja, då ligger det kanske nära till hands att också skjuta uppgifter. Man kanske måste revidera en sak som man har skrivit på eller man gör om saker flera gånger innan det känns rätt. Liksom. Så den delen är förknippad med prokrastinering och också, som jag var inne på, en hel del psykisk ohälsa.
Mm. Tror du att perfektionism kan leda till stress och utmattning?
Mm.
De ämnena som vi pratar mycket om här.
Mm. Det tror jag absolut. Sen så har man inte riktigt kollat på det i forskningen på samma sätt som andra diagnoser. Just därför att stress inte är en diagnos i sig utan det är ju en uppsättning av olika symptom som man kan få. Och sen utmattningsdepression är ju mer av ett svenskt begrepp, en svensk diagnos som inte förekommer i andra länder. Och det gör ju att man inte riktigt har undersökt den här frågan.
Mm.
Men jag skulle säga att min kliniska erfarenhet av att jobba både med utmattningsdepression och stressrelaterad ohälsa är att perfektionism absolut är en drivande faktor. Att personer som sätter väldigt höga krav på sig själva och kanske också då upplever den här ängsliga delen av perfektionismen, att de lättare hamnar i en situation där man tar på sig för mycket och har svårt att säga nej och helt enkelt bränner ut sig själv då, om man ska använda det uttrycket.
Mm. Ja, så ser jag det väldigt mycket som många som kommer till mig har ju bränt ut sig eller är nära på att göra det. Och det gäller liksom att skala bort ifrån deras alla måsten och höga krav.
Mm. Och det ligger ju någonting i det. För det man ser mycket bland de individerna är ju beteenden som handlar om att göra mer, göra om, alltså göra väldigt mycket av det som är prestationsinriktat.
Har du sett någonting, jag menar, att den här perfektionen, att man drivs dit för att det finns en avsaknad av att tro att man är värdefull?
Mm, det kan finnas det. Då är man inne lite på det här begreppet prestationsbaserad självkänsla kanske.
Ja, precis.
Att jag är enbart värd någonting som människa ifall jag presterar inom ett visst område. Och så är det mycket med perfektionism, att man får ofta problem därför att det man drivs av i livet är oftast förknippat till ett väldigt fåtal eller bara ett enda livsområde, till exempel jobbet. Och då står ju allting och hänger på att man också presterar inom det området. Så om jag inte lyckas i jobbet, vem är jag då som individ då? Och det kan ju verkligen leda till problem om man inte upprätthåller den här standarden som man har satt upp för sig själv. Eller om man hamnar i en situation där man blir sjukskriven. Då har man på något sätt förlorat en väldigt stor del av sin identitet. Och det kan vara oerhört jobbigt.
Den här podden är sponsrad av Selexir One. Jag har ju pratat mycket om i prestationspodden om att jag fortfarande kan bli helt färdig av träning. Alltså, jag kan bli som bakis. Och jag har förstått att jag inte är ensam. Det är många för detta utmattade som har svårt att återhämta sig. Och ja, absolut, de som är utmattade. Så jag har letat efter något som kan öka vår energi, men också som kan ge bättre återhämtning. Och nu har jag stött på Selexir One. Selexir One innehåller nämligen ämnen som fokuserar på dina celler och mitokondrier. Och Selexir ger alltså ökad energi och bättre återhämtning. Och dessutom åldras du inte i lika snabb takt. Det är ju helt fantastiskt. Gå in på selexir.se om du vill läsa mer. Och om du vill få chansen att prova Selexir One i en månad för 295 kronor istället för 439, så använd koden PP. Det finns ju många som drabbas av utmattning som sen kommer ut och känner lite som att de har, kan känna igen sig i uttrycket nykter perfektionist. Ja, har du hört?
Nej, det var nytt faktiskt.
Nej, men som en som liksom börjar kunna se på sina beteenden att när de innan har de strävat och de skulle vara bra på att de skulle vara bra med sin, tillsammans med sin man, de skulle vara snygga, de skulle prestera, men efter utmattningen så blir de mänskliga. Ja, där har du ett bra ord att använda.
Ja, och jag tänker att det ligger kanske någonting i det, att en del av att komma tillbaka efter en sjukskrivning är ju att hitta tillbaka till livet, och att det kanske gör att man omvärderar hur man har levt sitt liv tidigare. Att det kanske inte bara är jobbet som är det viktiga, utan det finns andra delar som bidrar med ett värde. Och så förhåller man sig ofta till perfektionism också, om man skulle ha det som behandlingsfokus. Att det kan vara okej att upprätthålla en hög standard inom det man gör, men att livet också kan fyllas med andra saker, så att det inte bara är avhängigt hur du presterar på jobbet eller i skolan eller vad det är, utan det handlar också om att vara en familjefar eller familjemedlem eller en god vän, eller att man håller på med hobbies eller fritidsintressen.
Har du, eller känner du till perfektionism som är kopplad till prestationsångest?
Det kan ju oftast leda till en låsning hos människor. För om man tänker sig att jag kan bara klara av uppgiften om den ser ut på det här sättet, alltså jag måste göra vissa saker för att det ska kännas rätt, då kan man ju hamna i en situation att det låser sig helt enkelt, för att mina villkor eller krav, de uppfylls inte. Och då kan det leda till att man skjuter upp uppgiften så att man ska hamna i en situation där allting känns rätt, eller att man gör om uppgiften om och om och om igen till dess att den helt enkelt upprätthåller den standarden som man strävar efter. Då.
Men har det här beteendet då, perfektionism, har det att göra med självkänsla?
Självkänsla är ju ganska vagt begrepp.
Ja, det kan ju vara, men...
och när jag träffar personer som säger sig lida av dålig självkänsla, så försöker jag alltid få dem att konkretisera det mer. Alltså, vad betyder det för just dig då? Men jag kan säga att för många människor så handlar det mycket om att ja, man har baserat en stor del av sin identitet och sitt egenvärde på ett väldigt fåtal eller kanske bara ett enda livsområde. Och då är det ju oftast jobbet eller studierna eller något liknande, eller idrotten om man håller på med det. Och då kan man verkligen se att om man inte lyckas uppnå de krav man sätter upp för sig själv, då faller hela identiteten ihop. Och det kan leda till en hel del psykiskt lidande då. Så absolut, det hänger ihop. Sen så är det förstås då lite vagt vad självkänsla innebär.
Jag är ju allt annat än en perfektionist. Jag är en alltså doer. Allt ska bara iväg. Det behöver inte vara bra. Bara jag skick. Ja, jag har nog det. Av min pappa som är entreprenör, som har liksom inte tid att vara perfektionist. Man får jobba tillsammans med någon som är det, så kan den rätta ens texter eller lite så. Ja. Men då tänkte jag säga, om självkänsla, tyder det på ett gott... Ja, nu handlar det om mig här då. Men jag tänker att inte vara perfektionist, det behöver ju inte betyda att man har en god självkänsla.
Nej,
men det är ju bara ett annat förhållningssätt till livet, att det är liksom, det kan bli fel och det kan vara stökigt, det gör ingenting.
Ja, absolut. Jag är värd någonting ändå.
Ja.
Jag kan uppskatta mina andra kvaliteter.
Ja, men precis.
Så, att man har en mer flexibel hållning till vem jag är och vad mitt värde som människa härstammar. Och man kan vara perfektionist och också ha god självkänsla. Alltså, det beror ju lite på då.
Men precis, det är väl när man inte överdrar det liksom. Men, eller övergör.
Ja, precis. Så jag skulle säga att problemet uppstår väl när ens egenvärde är väldigt snävt definierat. Alltså det handlar kanske bara om att jag presterar inom jobbet kanske. För att då blir ju min hållning till livet och mig själv som person väldigt rigid och inflexibel. Och det är då man kan få problem också.
Tror du att Instagram och sociala medier och sånt har gjort att perfektionismen har liksom ökat?
Inte som jag har några empiriska belägg för, så, om jag ska uttala mig som forskare. Nej. Men däremot kan man tänka sig att...
Medmänniska.
Ja, att sociala medier bidrar till en ökad social jämförelse.
Mm.
Det kan man nog konstatera.
Mm.
Och den sociala jämförelsen innehåller ju inslag av att jag är sämre eller bättre än du. Och att jag lägger ett värde i det.
Mm.
Och det kan ju bidra till att jag... kanske ser ner på mig själv eller ser hur fantastiska liv andra människor lever, men inte jag. Så att man attribuerar vissa saker till det här.
Mm.
Och det kan ju förstås leda till stress och väldigt mycket oro och ångest. Så visst tror jag att det finns en koppling.
Ja, man kan ju verkligen oroa sig. Jag har barn själv och de ska liksom, någon gång ska väl de ta del av det här med Instagram och antar jag, om inte det läggs ner innan de blir. Men, och det känns ju som
one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Nu är jag inne på att jag vill ju rädda dem och de ska inte få stöta på några hinder och så. Alltså det är lätt att som mamma ha där är jag perfektionistisk. Jag vill ju inte att de ska vara med om motgångar. Vad tror du att, vad skapar jag av det, om man säger så? Det är ju många i vår generation som är så. Det är ju hjälm och det är, alltså hjälm på cykel. Ja, men det har vi allihopa. Ja. Men det är ju väldigt lite så här ängslig barnuppfostran. Om man jämför med hur det var förut, det tycker jag. Då kunde man ju åka liksom rutschkanor mot ett träd utan att det var någon som sa något. Liksom. Ja. Men nu är det ju så här, vi bygger upp ett stängsel.
Ja. Just det. Och då skulle jag väl säga att, ja, men om vi återgår till det här med sociala medier, att problemet är väl lite grann att det människor lägger ut om sig själva är ju den perfekta tillvaron. Alltså man lägger ju sällan ut saker som handlar om motgångar eller hinder eller hur jobbigt saker och ting är, utan det är roliga middagar eller trevliga tillställningar eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och det kan ju bidra till en skev bild hos många, framförallt unga, som har svårt att relatera till att det kan finnas två sidor av myntet här. Och där tror jag att föräldrar behöver lära sina barn att, ja, många människor lägger ut bilder som handlar om det här positiva, men du ska vara medveten om att då väljer man kanske bort att lägga ut saker som handlar om det som har varit tufft och jobbigt för en. Så att de får en nyanserad bild. Och sen den här frågan då om att skydda barnen från motgångar, då skulle jag vilja säga att nej, det är snarare bättre då att man får båda delarna där också, att man kan erfara att det går trögt eller att det är svårt ibland i livet. Därför att det är just så livet ser ut. Det går inte att skydda sig från att man kommer stötta på de här motgångarna.
Men egentligen så känns det ju som att vi faktiskt lever i ett samhälle där perfektion är det som är högst värderat. Om jag står gentemot min man och han tycker så här, men du har inte plockat undan det här, då har jag inget belägg att det är okej. Alltså, ja, men det ska se ut så här. Det ska vara stökigt på diskbänken. Nej, det ska det inte. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är alltid han som vinner, för att nu vill inte jag ha det. Jag tar bara upp ett exempel. Men förstår du vad jag menar? Vad jag vill komma någonstans? Det är ju perfektionen och det städade som är normen.
Och det hänger ju ihop med hur vi betraktar prestation överlag, tänker jag. Och resultat. Att man ska vara strävsam, man ska vara målinriktad, man ska vara resultatfokuserad. Så när barn då i väldigt ung ålder uppvisar de dragen, de beteendena, så förstärks ju de. De får uppmärksamhet för det och de blir belönade för det. Och med all rätt på ett sätt, för att det är ju bra saker.
Ja.
Men problemet uppstår väl när det här blir ett beteendemönster som blir väldigt rigitt. Och det är det enda man kan uppvisa. Alltså man tål inte motgångar, man tål inte hinder eller man får inte beröm för saker som inte handlar om prestation eller resultat och så. Därför att då blir ju livet till slut bara resultatinriktat, så att säga. Så perfektionismen har ju många positiva sidor, men det finns ju en risk också i att eftersom det är så positivt betraktat från samhällets sida, så är det ju det som lyfts upp snarare än andra saker.
Det här avsnittet är sponsrat av Middagsfri. Jag är så tacksam över det här samarbetet. Det har förändrat hela min, ja, det har såklart förändrat min veckomatsedel. Men jag tänker också, jag som är hälsocoach i grunden, att det är så bra, för att äta samma sak är inte hälsosamt. Vi ska äta från alla olika färger. Det gör inte jag annars. Alltså den här laxen och den här bladspenaten, den är alltid där. Och vi har liksom, jag förstår barnen att de tröttnar något fruktansvärt, men varken jag eller Martin har ju orken att göra någonting åt det. Känner du igen det här, så testa. Det är ju 50% rabatt, så man kan få en hel veckas middag för 50% rabatt. Vem säger nej till det? Gå in på middagsfrid.se och slå in rabatten PP50 med stora bokstäver. Om det kommer någon till dig, eller om du vill tipsa någon som har verkligen problem med negativ perfektionism, har du något eller några tips till den då, hur man kan gå tillväga? Vad kan hon göra för att bli mindre för att inte utöva det för mycket, om man säger så.
Ja, just det. Jag börjar ju alltid med att försöka bedöma vad det handlar om och utesluta andra typer av problem. För perfektionism är ju inte en psykiatrisk diagnos.
Nej.
Så det är ju ett första steg. Det andra är ju att försöka skapa mig en bild av ja, men när förekommer det här och vad kännetecknas det av för beteenden. För oftast är det saker och ting som personen kanske gör för mycket av. Den dubbelkollar saker och ting eller den presterar oerhört hårt inom jobbet till exempel. Och då kan man ställa frågan då, ja det här är ju positiva saker, jag kan ju se att det har bidragit till en hel del framgångar för dig. Men jag undrar också om det kanske sker på bekostnad av någonting. För då låter man individen också komma fram till att ja, det finns en negativ sida av detta också. Som innebär kanske då att jag får mindre tid att spendera med min familj eller jag får ingen återhämtning eller vad det nu är. Och då försöker man hitta sätt att kompensera för det. Så kan vi hitta aktiviteter som du kan ägna dig åt vid sidan av jobbet i det här fallet. Så att du får en balans i ditt liv. För man ska aldrig gå in på och ifrågasätta vikten av den här standarden eller de kraven som personen har. För då kan det lätt låsa sig. Och som sagt, det har ju förmodligen bidragit till många positiva saker i människans liv.
Mm.
Så att det är bättre att gå in utifrån att okej, men vi kanske kan fylla ditt liv med någonting annat också. Så att vi bidrar till större flexibilitet men också att du får andra saker i din vardag än bara prestation.
Ja, men precis. Jag har stött på några perfektionister som verkligen, alltså det går till ett otroligt uppskjutande beteende till slut. Och där då, för om man ska tänka sig att det är någon som lyssnar och tänker sig, men gud, har jag problem eller inte? Men det är väl när man börjar skjuta upp, att inte våga, eller vad tycker du?
När det blir alldeles för inflexibelt. Alltså, låt mig ta ett exempel. Jag träffade en person då som behövde dubbelkolla, trippelkolla sina uppgifter som den gjorde på jobbet. Och det här var saker som skulle skickas ut till hela verksamheten. Så på ett sätt var det bra att personen var noggrann. Men det gick till en sån överdrift att personen kollade 10 gånger ifall texten såg bra ut och alla tabellerna och siffrorna var korrekta.
Ja.
Och då pratar vi verkligen om ett beteende som blir överdrivet då. Och då gjorde vi ett experiment som handlade om okej, men hur skulle det vara att en gång bara dubbelkolla? Det räcker med att du tittar en extra gång efter att du har skrivit ihop allting och sen skickar ut det. Vilken reaktion tror du att du kommer få och vad blev resultatet? Och då visade det sig förstås att personen var väldigt orolig inför detta, men att det var ingen som kommenterade att det fanns några fel eller misstag gjorde eller sådär. Så det handlar mycket om att utmana sina föreställningar kring vad skulle ske om jag gör på ett annorlunda sätt då. Och det skapar ju till slut en viss flexibilitet som gör att man faktiskt kanske kan dra ner på all den tid och energi som läggs på de här uppgifterna till exempel.
Mm.
Eller i fallet med prokrastinering, okej, men hur skulle det vara att skicka in en uppgift som inte känns helt perfekt då?
Mm.
Vad skulle hända då? Och det är förmodligen associerat med massa negativa tankar om att då blir jag utskälld eller då kommer folk poängtera att jag har gjort fel någonstans. Okej, men testa och se vad som händer. Och resultatet är ju oftast att nej, det var ingen som la märke till.
Ja, jag har träffat någon nyligen av mina kunder som har fått de uppgifterna av, jag vet inte om de gått till en psykolog tidigare eller så.
Mm.
Och det tycker jag är verkligen bra att få testa att skriva lite fel. Och se att det inte ens någon som säger någonting. Och det går ju jättebra ändå.
Ja. Och det kan ju också finnas en föreställning om att alla här på min arbetsplats eller i skolan eller vad det nu är för någonting gör på det här sättet. Alla är så här duktiga och perfektionistiska. Okej. Men vad sägs som att vi gör en liten låtsasenkät på nästa fikarast. Fråga en kollega om ett misstag den gjorde på jobbet. Och huruvida det ledde till någonting negativt eller inte. Vad blev resultatet av det? För då får man ju också en annan bild av vad är det egentligen som krävs av mig och var någonstans ligger andra i förhållande till mig. Man kanske inser att men det är inte så farligt att göra misstag.
Nej, nej, men verkligen. Jag tror vi alla någon gång har fastnat vid att inte våga skicka iväg för att man knappt vet om man läser och läser och läser eller ja, det är inte ett roligt, det är ju väldigt det är inte kul när man hamnar i den loopen eller den situationen. Jag förstår att det måste vara väldigt tufft för dem.
Mm.
Kan Alltså, är det någon psykisk sjukdom som där perfektionism är vanlig?
Mm. Det man kan se då är att om man tittar närmare på den här ängsliga delen av perfektionismen som vi har fokuserat på hittills, då är det tätt sammankopplat med depression och olika former av ångestsyndrom.
Mm.
Så att vanliga former av psykisk ohälsa skulle man kunna säga. Det som är intressant är att tittar man på den här andra delen som handlar om perfektionistisk strävan, alltså att man har hög standard, höga krav uppsatta för sig själv, då tycks inte det vara kopplat till den typen av psykisk ohälsa, men däremot till ätstörningsproblematik. Så lite beroende på var problemen ligger så kan man utveckla olika former av psykisk ohälsa, är i alla fall hypotesen då.
Mm.
Så att olika former av diagnoser är kopplade till perfektionism på något sätt i alla fall.
Ja, det tycker jag man kan märka när man träffar någon med en ätstörning, att det ofta är väldigt, de är väldigt styrd, har ett sätt som är lite perfektionistiskt.
Absolut.
Men jag har inte träffat hundratals, jag, några stycken bara, men ändå.
Men så är det ju, och där handlar ju kraven och standarden mer om hur ser jag ut, hur ser min kropp ut,
precis.
Hur uppfattas jag av andra, och att man utvecklar olika beteenden som handlar just om regler och krav och måste uppfylla vissa saker för att det ska kännas bra nog.
Men det är där på något sätt man ser, jag tror, nej, men man behöver inte vara så perfektionistisk, och jag kanske är perfektionist i områden som inte folk vet om, men jag bryr mig inte så mycket om mitt utseende, alltså jag tränar, men jag kommer inte köpa längre ögonfransar eller något annat som många håller på med nu för tiden. Ja, och det är där man oroar sig för samhället, tycker jag. Eller för unga människor. Att de känner kravet att man ska ha den här perfekta utseendet. Det tycker jag är så oroväckande. Och jag känner att många kommer till mig för att jag är deras motpol. Alltså, ja, för att de ska slippa det här.
Mm.
Och ja, nej, jag kan känna en oro när jag... i podden, men också på mitt Instagram, så förmedlar jag, var inte så perfekt. Och då menar inte jag, jag är såklart perfekt med på vissa sätt. Jag låter ju inte dig stå här och vänta i 40 minuter. Eller liksom, det finns saker som jag drivs av. Liksom.
Mm.
Men det är just en, ja, att jag har en oro över hur det ska vara. För att när man själv var ung, då hade man inget att jämföra sig med. Det var inte liksom... utseendet var inte så viktigt. Vi var ett gäng som bara gick ut och hade kul, alltså liksom hade samma kläder varje gång vi gick ut, kom jag ihåg också. Ja, men nu är det ju liksom som en catwalk när man går och ibland på stan. Ja.
Och vilket område som man utvecklar sin perfektionism inom, eller vad vi ska kalla det. Det kan ju variera väldigt mycket.
Ja.
För många människor är prestation i jobb och studier, för att det är så lätt att se resultatet av sina handlingar. Precis, att mäta och så. Och lite så är det ju också med utseende och kroppen. Att det är lätt att se resultatet av sina handlingar.
Mm.
Det är lätt att jämföra sig med andra. Och då blir det en sån här tydlig signal på vad befinner jag mig i relation till min omgivning någonstans. Är jag bättre eller sämre? Och vilken standard ska jag upprätthålla och så.
Mm.
Så det är kanske inte så konstigt att det är mycket så. Och framförallt hos yngre människor.
Ja, ja. Nej, men jag kan redan på min 10-åriga dotter så är det väldigt mycket så här utseende som är viktigt. Och min mage är lite stor och du vet sådär. Ja, det är inte kul att samhället går åt det hållet. Och man undrar, hur ska man kunna påverka det?
Mm. Det är en jättesvår fråga och som handlar om inte bara liksom hur man ska hjälpa människor som har utvecklat problem till följd av det, utan också vilka normer som finns i samhället.
Nej, man får stärka sin egen dotter, det är väl det som ligger närmast.
Jo, men absolut. Ja. Att vara en bra förebild.
Ja, men helt precis. Ja. Jag såg en bra, någonting som Hemingway har sagt. Perfektionism slår ihjäl både kreativiteten och människorna. Första utkastet är alltid skit. Har du hört det?
Nej, men det är ju ganska ganska klokt.
Ja. Ja.
Det tror jag också. Risken är ju ofta med perfektionism att du blir väldigt regelstyrd, att saker och ting måste se ut på ett visst sätt. Och det kan ju hämma kreativitet, kan jag absolut tänka mig.
Mm.
Och göra att du blir väldigt fast i samma tankebanor och beteendemönster, trots att det kanske skulle kunna vara bra att göra annorlunda vissa gånger.
Mm. Ja, alla typer behövs ju, och den här positiva perfektionen, den är jag ju bara lite avundsjuk. Den skulle jag gärna vilja ha. Men för det är ju så att man får väl se till att man håller sig i sitt spektra på en normal nivå. Och annars söka hjälp, helt enkelt.
Mm. Ja, om man upplever att det här är någonting som går ut över mitt mående, eller att andra anmärker på att okej, har du tänkt på att du kanske måste ifrågasätta dina krav lite grann, eller rucka lite på hur du gör saker och ting. Ja, då kan det finnas en god anledning att ta hjälp, absolut.
Ja, för jag kan verkligen se den här perfektionistiska ådran med utmattning, för att den personen är sällan klar efter middagen och kan sätta sig ner och ta det lugnt efter en jobbig dag, utan måste då börja städa och börja plocka och liksom fortsätter ända in på kvällskvisten, och kroppen måste få en stund av nedvarvning innan sömnen.
Mm.
Så där kan det ju verkligen uppkomma ett problem, och det har jag stött på om och om igen bland mina kunder. Ja.
Mm, absolut, och det är ju en konsekvens av att alltid då vilja prestera. För att då är ju kroppens aktiveringsnivå väldigt hög. Alltså du är konstant igång och har gasen i, så att säga.
Mm.
Och om du inte får någon återhämtning efter det, så är ju risken att du kommer få svårare att återhämta dig i framtiden, för att bromsen kommer inte riktigt funka när du väl behöver den. Och att du sliter sönder på kroppen, helt enkelt, för att gasen sitter i ständigt. Mm. Så att det kan verkligen leda till problem, fysiska och psykiska.
Ja, och när man väl får barn så gäller det ju att ändra sina krav, att inte hålla samma krav, för då kan det ju också antagligen bli väldigt jobbigt.
Mm.
När man väl har fått barn, då är det ju så här, jag kan inte ha, ska jag plocka jämt eller ska jag låta det falla lite?
Alltså, exakt, ja. Och det är det som är lite lömskt, eller vi ska säga, med perfektionism, att det kan ha fungerat väldigt bra i ett sammanhang.
Ja.
Men sen så har du bytt jobb, du har bytt från studie till arbete, eller du har blivit förälder, och så funkar det inte längre att upprätthålla den här standarden.
Ja.
Det kommer aldrig finnas tid eller energi till att göra det.
Nej.
Och om man då fortsätter att tvinga sig själv, ja, då kan man råka illa ut.
Kan du rekommendera att de liksom väver in åt, okej, var perfektionistisk som du vill, men då måste du boka in återhämtning i så fall.
Mm. Det kan väl vara ett bra första steg. Om man känner att det här är någonting som jag påverkas negativt av, och att jag känner mig stressad över att hela tiden behöva prestera, då funkar ju återhämtning som ett sätt att få in den här bromsen som vi pratade om. Och det kan ju bidra till att kroppen får tillräckligt med återhämtning och att sömnen blir bättre. Så det kan ju funka som en balans då. Mm. Absolut.
Mm. Tycker du att det är någon fråga jag inte har ställt?
En sak som kan vara bra att poängtera är ju att när vi pratar om perfektionism, så kan man lätt börja tänka att det handlar om liksom den bästa möjliga prestationen inom någonting, och att det skulle kunna vara någonting objektivt. Men man ska ha liksom en vetskap om att det som upplevs som perfekt för en individ behöver inte vara perfekt för en annan individ. Så upplevelsen av perfektionism och höga standards är ju väldigt subjektivt.
Just det.
Då. Så även om det utifrån sett kanske upplevs som att ja, men det där är lite slarvigt, så kanske det är ett väldigt, väldigt högt krav för individen fortfarande.
Ja.
Så att man inte utgår från att det finns en måttstock. Så
nej.
Så.
Nej, men verkligen. Tack för att du kom hit, Alexander. Ja, jag har sett fram emot det här jättemycket, eftersom jag dyker på det väldigt mycket inom mitt egna yrke, och för att jag är lite motsatsen.
Kul att få komma hit.
Ja, tack.
Tack.
Om man känner att man drivs av perfektion till alldeles för mycket, ska man verkligen ta hjälp? Och det finns ju så mycket hjälp att ta. Och jag tror att det bara räcker med att prata med någon, tror jag, att man kommer ganska långt. Men att gå och bära på det själv är ju inte bra. Tack alla ni som lyssnar. Tack Selexir One. Och ja, fortsätt skriva till mig om vad ni tycker om podden. Jag uppskattar det jättemycket. Och gå in på iTunes och skriv vad ni tycker om podden där. För då sprids den. Ha en jättebra vecka. Och ta det lugnt i julstressen. Det är inte så viktigt. Ni är viktigare. Ha det bra. Hej hej.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.